Som ni vet så går vi mot påsk och när Bibeln talar om att judarnas kung, Messias, skulle komma så talar han om att han skulle komma två gånger. Det här var det som Jerusalems invånare inte hade förstått. Och kanske många andra judar också. Man räknade med att när Jesus kom, eller Messias kom, då skulle han direkt upprätta riket åt Israel. Allt skulle bli som under kung Davids tid. En guldålder skulle bryta in. Och det står i Jesaja att Gud skulle skapa en ny himmel och en ny jord. Sen när Jesus kommer och han uppfyller en del av profetierna, så blir man nog lite besviken. För man tänker han kan inte vara Messias. Så när han sen blir uppvikad på ett kors, då tycker man att det här måste ha varit en bluff. Han gjorde ju inte allt det som Messias skulle göra. Han gjorde bara en del av det. Han kan inte ha varit Guds son. Men då missade man det här. Att Bibeln talar väldigt tydligt om två ankomster. Den talar om att Messias skulle komma som den lidande tjänaren och bära synden och uppstå igen på tredje dagen. Men sedan skulle han komma en gång till, och faktiskt talar Bibeln mer, och även de gamla skrifterna, mer om hans andra tillkommelse än om hans första. Och det är så, mina vänner, vi som tror på Jesus, att de här två händelserna, de lever vi i en spänning mellan och de hör ihop. Nästa vecka när det är påsk, vi är bortresta då, men jag hoppas vi får möjlighet att gå på gudstjänst där vi är i Norrland. Och ni kommer göra det här, ni som har möjlighet, fira nattvard. Ni vet att när vi läser instiftelseorden så läser vi att när vi tar del av Herrens kropp och blod, så gör vi det. Då står det att vi förkunnar Herrens död till dess han kommer. Ni kommer ihåg det, va? Att vi tar del av det här på grund av vad han gjorde, i förväntan på att han ska komma tillbaka. Den sång som Caroline ledde oss i början här tycker jag är fantastisk. Herre, led mig dag för dag. Tänk ni på att de här två verserna som kommer sen, de behandlar just de två ankomsterna. Caroline citerar det här ordagrant, den första versen, som handlar om att intet offer var för stort för fadern. Så för att frälsa dig med är Jesus offrat sig. Men den andra versen handlar om det som vi ännu inte har varit med om. Om nu Jesus älskat så, vi borde väl förstå att hans högsta önskan är att föra oss hem. Någonting sånt där, va? Vad kommer hända? Just därför ska skyn spricka en dag till ett högt halleluja. Och så ska vi flytta ända in i himlen, säger den här versen. De här två sakerna behöver vi ha med oss hela tiden. Vi ser ständigt tillbaka på vad Jesus gjorde på Golgata. För att aldrig glömma det. Och vi ser ständigt fram emot att han en gång ska komma. Och slutföra det han en gång påbörjade. Han har kommit. Han ska komma. Vi har blivit frälsta. Vi ska bli frälsta. Det här lever vi i. Frälsningen, den existerar i alla tre tempelsen samtidigt. Det är något som har hänt, det är någonting som sker nu, det är någonting som ska hända. Jesus har kommit, han är här mitt ibland oss idag. Det är två eller tre församlade i hans namn. Men han ska också komma igen. Man frågade en gammal teologiprofessor en gång på något universitet. Jag vet inte om det var Dallas Theological Seminary eller något sånt där. Men det var en av de här större, finare universiteten i USA. Han hade undervisat pastorstudenter i hela sitt liv. Och man frågade honom, är det någonting när han stod i slutet av sitt liv, han var gammal. Är det någonting du skulle vilja gjort annorlunda? Frågar man honom. Och men, naturligtvis. Den frågan kan man ställa till alla människor som har levt ett antal år. För det finns alltid sånt man vill gå tillbaka och göra bättre. Någon som håller med mig? Räck upp en hand. Det är ju så. Så den frågan kan vi ställa sig allihopa. Men nu ställer man den till honom. Och då säger han så här. Jag hade velat ägna mer tid åt att återuppväcka församlingens eskatologiska förväntan. Nu använder han såna här knepiga teologiska ord. Men vad är det? Eskatologi är läran om den yttersta tiden. Och vad han säger egentligen är att jag skulle vilja ägnat mer tid åt att förbereda mina studenter och människorna runt omkring för att Jesus kommer tillbaka. Jag skulle vilja gjort dem mer brinnande i det. Tänk att skyn ska brista en dag och Jesus kommer. Men när vi arbetar för Kristus så är det inte i första hand för att lösa alla problem som finns runt omkring oss. Vi vet att de kommer att bli fler. Vi är kallade att vara ljus och salt i världen. Men den stora lösningen på alla bekymrarna är inte att du och jag spottar nävarna och så tar vi en gång till. Den stora lösningen är att Jesus kommer tillbaka. Så jag skulle vilja i fotspåren av den här professorn idag slå ett slag för det här, mina vänner. Du och jag behöver leva i det att vi är till 50% vända mot korset. Och de andra 50% upp mot himlen. Det Jesus gjorde där och det han ska göra. För skyn ska brista en dag och Herren Jesus ska komma. Och när vi firar gudstjänst, när vi delar brödet och vinet, då gör vi detta till dess han kommer. Och det är så underbart att läsa i början när evangeliet var nytt. Du och jag sitter här 2000 år senare så kan vi kanske vi har varit med i en församling hela vårt liv. Det här är inget, jag skulle vilja att det var så. Det är inte nytt och fräs för oss kanske på det sättet som det skulle vara. Jag skulle önska att Jesus fick röra vid mig på ett sånt sätt att evangeliet blev fräscht och nytt för mig. Det var som att det blev förnyat på något sätt. Men läser man i första Thessalonikerbrevet som vi ska läsa alldeles strax. Då ser man, det här var när evangeliet var nytt, det precis när det började sprida. Då ser man att vad hade de upplevt? De hade upplevt att de hade fått uppleva frälsning och därefter, vad gjorde de? Medan som tjänade Gud, då läser jag den första test 1 och 10. Då väntade de på Guds son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda. Ser ni, Jesu tillkommelse och Jesu uppståndelse nämns i samma mening. Han har uppstått och han har farit upp till himlen och han ska komma igen. Det är vårt saliga hopp. Detta är vad vi väntar på. Det är därför vi samlas för att Jesus kommer tillbaka. Och nu vill jag läsa min text för idag, för nu har jag pratat en stund här. Första Tess vill jag få upp på skärmen där. Kapitel 4, vers 13-18. Och jag har en specifik punkt som inte är lång men som jag har på mitt hjärta idag. Jag vill nämna lite grann av de andra sakerna som finns här för att vi ska få sammanhanget. Men min poäng är väldigt enkel och väldigt kort. Och det är den jag vill ge er inför stilla veckan som börjar nästa vecka. Och det talar Paulus om följande. Bröder och systrar, syskon i Herren. Vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som insomnat så att ni inte sörjer som de andra som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Du när en befallning ljuder en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som har dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.
Ska vi stilla oss en liten stund och be Herren om ljus över skriftens ord. Jesus Kristus, Guds son. Tack att du ska komma tillbaka. Vi ber dig, Herre, när vi går in och tittar på den här bibeltexten, att du ska skänka ljus över den. Om jag nu inte säger någonting som kan bli till hjälp för någon, så ber jag att den helige ande ska tala till varje hjärta som är här. Din tillkommelse är vårt stora hopp, Herre. Det är detta vi ser fram emot. Tack att du kom en gång för att lida och dö på Golgata, Jesus. Men du ska komma en gång till. Och då är allting fullbordat. Jag vill prisa dig och lova och ära dig. Och jag önskar, Jesus, att du skulle göra det här levande en liten stund. Så att när vi går in i påskveckan nästa vecka, då kan vi fira den och se tillbaka på vad du gjorde. Men också se fram emot det du ska göra när du kommer tillbaka. Jag vill prisa dig. Välkommen, Herre Jesus, in i våra hjärtan idag. Och välkommen tillbaka till jorden den dagen då du kommer. I Jesu namn. Amen, amen. Jag har egentligen bara en enda viktig sak att säga idag. Jag kommer till den strax. Men jag tycker att jag är skyldig er att ge lite grann runt omkring min speciella poäng. Och jag vill gå igenom den här texten vers för vers. Det är 7 stycken verser. Och jag vill först peka på det som Paulus säger i 13 versen. Sörj inte som om ni inte har något hopp. Det var så här nämligen, tror man. De i Thessaloniki som hade upplevt frälsning hade blivit brinnande och gripna av Jesus. När det gick lite tid och människor började dö i församlingen, då undrar de, men hur blir det nu? De här vännerna, de lever ju inte när Jesus kommer tillbaka. De kommer missa allt det fantastiska som han har lovat oss. Man hade alltså inte koll på det här med vad som skulle hända precis innan Jesus kommer. Och då vill Paulus säga till dem så här, det spelar ingen roll, därför att Gud, han har tänkt ut hur han ska lösa det där. Båda de här grupperna, de som lever och de som har avlidit, de ska tillsammans få vara med om att välkomna Jesus när han kommer. Så de som har avlidit, ni sörjer dem, ni saknar dem. Och det är rätt och riktigt. Man sörjer inte som världen gör. Sörj inte som de som inte har något hopp. Utan förstå och vet det, ni är skilda från varandra, men bara en liten tid. Och vad är det som är skillnaden? Hoppet om de dödas uppståndelse. När Paulus står inför stora rådet och Gud leder honom att lägga fram sin egen sak på ett väldigt vis sätt. Ni vet att bland judarna så fanns det i stort sett 2 stora partier. Fariseer och sadduceer. Fariseerna och Paulus var väldigt eniga i många teologiska frågor, men inte i de andliga frågorna. Sadduceerna, de var inte eniga med fariseerna. Utan de trodde bara på de 5 Moseböckerna och de förnekade en massa saker som står längre fram i skrifterna. Bland annat den dödas uppståndelse. Och då säger Paulus, när han står där mitt ibland dem, då lyckas han punktera hela deras anklagelse mot honom genom att säga så här. Nu när han står till svars inför er, så är det för hoppet om de dödas uppståndelse. Det är därför jag står här. Och det var det som man förkunnade överallt. När de gick ut från Jerusalem, vad var det de spred i Jerusalem överallt? Jo, Jesus har uppstått. Han lever. Och det var det som sen spreds överallt. Det finns alltså någon som har övervunnit döden och som kan ge oss evigt liv. Och som ska uppväcka oss på den yttersta dagen, som vi brukar säga i samband med begravningen. Så därför säger Paulus, sörj nu inte som de som inte har något hopp. Och det där kan vi ta till oss också. Mina vänner, vi har ju alla anhöriga och människor som har gått ifrån oss. Men de har dött i tron på Herren Jesus. Vi behöver inte sörja då som om de inte skulle komma tillbaka till oss. Det ska de. Jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Det är det första. Och i vers 14 så säger Jesus, eller så säger Paulus så här. För han motiverar det han har sagt precis som att inte sörja. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått. Det var det första Jesus skulle göra, va? Det allra viktigaste. Då tror vi också att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Alltså
Någonting, på grund av att Jesus har dött och uppstått, så ska någonting ske med dem som har avlidit i tron på Kristus också. Så när Jesus uppstod, gjorde han det som den första som uppstod, säger Paulus, 1 Korinthierbrevet 15. Och när han kommer tillbaka ska alla som tror på honom uppstå också. Och vi kommer tillbaka till det går till. Men han är väldigt noga om att peka på uppståndelsen sker i en viss ordning. Först Jesus och sen vid hans ankomst de som tillhör honom. Och han använder ett ovanligt språk här för uppståndelsen. Han talar om att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Och här, det här kan man belysa från många sätt. På något vis, va? Så när Jesus närmar sig så ska saker och ting börja hända inte bara med de som tror på Jesus utan även de som har insomnat i tron på honom. Kolosserbrevet 3:4 säger så här. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Och 1 Korinthierbrevet 15:53 säger så här. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Vad är han ute efter? Han är ute efter att någonting ska ske med dem som har insomnat i Kristus och även de som lever då. Och jag ser framför mig någon, att det är en fasad som spricker och ut kommer det som Gud hade tänkt att vi skulle vara allihopa. Ni vet när en larv förpuppar sig och så är liksom dess riktiga väsen fördolt för världen på något sätt. Men vid en given tidpunkt så spricker den där puppan, för den är inte vacker. Men ut kommer någonting som är vackert, som är underbart, va? Och som har liksom färger och former och så flyger den iväg. Och jag tänker ungefär så. När Jesus kommer så ska alla vi som är kvar, men framförallt de som har avlidit i tron på honom. De som dog i svaghet, de ska uppstå fulla av kraft. De som avled misslyckade ska förvandlas och bli lika Jesus. För det står att vi ska bli så som honom. För då får vi se honom så som han är. Och det här är någonting, det är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, säger Paulus på ett annat ställe. Vi ska förvandlas vid den sista basunens ljud. De döda ska uppstå och vi ska förvandlas. Vi ska förändras. Och vi som kämpar idag med att kroppen inte lyder oss, vi blir äldre, vi har svagheter och vi misslyckas och vi möter sorger och det är plåga och vi ser oss om i världen och vi ser de här födslovåndorna som ska vara innan Jesus kommer. Vågor av havet som människor står maktlösa inför och så vidare. Och vi känner, gode Gud, hur ska det bli? Men det här är hopp till oss. När Jesus kommer så ska allt det här förgängliga, det dödliga, det ska falla av oss. Vi ska förhärligas. Bibeln säger att vi ska gå från tro till tro, från härlighet till härlighet. Men det finns en sista tidpunkt då härligheten ska bryta fram och överväldiga. Det förgängliga ska förgås och något nytt ska verkligen komma. Du och jag ska få en ny kropp. Som är lik den som han har i sin härlighet. Inga mer sjukdomar, inga mer tårar. Inga mer elände. Detta är hopp för oss. Och det ska först och främst ske med de som har insomnat i tron på Kristus. Och vers 15 så påpekar Paulus något som är väldigt viktigt. Han säger att den här uppståndelsen från de döda ska ske före det här att Jesus rycker upp församlingen. Vi vet väldigt lite om vad det är för tidsrymden mellan de här sakerna. Men han är väldigt noga med att vi som är kvar när Jesus kommer ska inte gå före de avsomnade. Han säger det här, va? Vi som lever och kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Och han säger längre fram, först ska de som har dött i Kristus Jesus uppstått. Därefter ska vi som lever och var kvar ryckas upp.
Och jag såg framför mig det här. Tänk om jag står när det här händer vid Alla helgonas kyrkogård, där en stor del av min släkt är begravd. Min mormor finns där. Min morfars mamma och pappa ligger begravda. Eller om jag är uppe vid Nya kyrkogården, där min absolut kanske bästa vän någonsin, Per Lindberg, ligger begravd. Eller där min farfar ligger begravd. Och så är jag där. Och så hör jag basunens ljud. Och så förstår jag, nu kommer Jesus. Då vet jag, innan jag förvandlas och rycks upp, då kommer det hända saker till in på kyrkogården. Och då tänker jag på det som händer när Jesus ger upp andan. För det står i Matteus 24 något väldigt märkligt. När förhängen brast, då uppväcktes många avlidna heliga i sina gravar. Efter hans uppståndelse, står det, då gick de ut i sina gravar och in i staden och visade sig för många. Och då tänker jag, tänk om jag hinner se detta hända innan Jesus rycker upp mig. Jag vet inte hur lång tid det är. Han säger att det sker en viss ordning. Jag kanske står där och så ser jag, nu kommer farfar fram där. Och vilken skillnad. Han är inte längre en nedbruten gubbe som dog och hjärtat slutade slå. Nu är han i full av kraft. Han har något ungdomligt lyster över sig. Och det glänser om honom. Han har uppstått i Herrens kraft. För han insomnade i tron på Jesus Kristus. Fantastiskt. Och du, min vän, som sörjer dina avlidna nära och kära, du ska få se det här också. På något sätt. Jag vet inte hur. Men det står att det sker en ordning. Vi vet inte hur lång tid det är emellan. Förmodligen väldigt, väldigt kort. Det talas om i ett ögonblicksverk ska vi förvandlas. Men uppståndelsen kommer här före att vi rycks upp. Och Paulus går vidare och säger, när sker det här? Jo, när Herren stiger ner från himlen. Jag nämnde förut här. Här talas om en ärkeängels röst och en Guds basun. Eller en trumpet, står en del andra översättningar. Har ni hört Hesa Fredrik någon gång? Varje måndag i början av månaden, klockan 3 på eftermiddagen, så ljuder det här ljudet över hela landet, va? Där de testar Hesa Fredrik, det här både flyglarm och varningslarm och allt vad det är för någonting. Varenda gång jag hör det där så tänker jag, någonting sånt måste det bli den dagen då Jesus kommer tillbaka. Men ännu, det måste vara ändå totalt annorlunda. Men på något vis, för Bibeln talar i Uppenbarelseboken om 7 basuner, har ni sett det? Det talas om 7 basuner som liksom märker ut olika händelser i världshistorien. Det talas om 7 sigill innan dess. Och därefter om 7 syner som Johannes ser. Innan han säger, och jag såg den nya Jerusalem komma ner. En ny himmel och en ny jord och allt det där. Men den sista basunen, den 7:e i Uppenbarelseboken, är förmodligen den som Johannes talar om. För när Jesus säger, han ska sända ut sina änglar och de ska hämta hans utvalda från jordens ena ände till den andra. Och här talas också om en Guds basun. Det nämns då att det är den sista basunen på en del ställen. Första Korinthierbrevet 15 sägs att det är den sista basunen. Någonting ska ljuda över hela världen. Och jag föreställer mig det också. Människor stannar upp och tänkte, vad är det som händer nu? Vad är det som låter? Då ska man se människosonen komma på ett mål med stor makt och härlighet. Han ska visa sig, mina vänner. Som vi hörde i sången här. Himlen ska brista. Och Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som han for upp. Det märkliga är bara att han kliver inte direkt ner och sätter fötterna på oljeberget, som det står. Det första är att han visar sig. Det står att han stiger ner från himlen. Samma grekiska ord används när duvan sänkte sig ner över Jesus efter hans dop. Och när en ängel steg ner och rullade undan stenen vid hans uppståndelse. På något vis så kommer Jesus att visa sig och sänka sig ner mot jorden. Men medan han fortfarande är i luften så uppstår de döda. Och du och jag förvandlas. I den ordningen. Av någon anledning är det viktigt. Därefter ska vi ryckas upp. Honom till mötes. Och så står det att vi ska möta honom i rymden. Någonstans i himlarymderna ska du och jag möta Herren Jesus Kristus. Vårt förgängliga kött förvandlas till en kropp som klarar förflyttningen in i någon värld som vi ännu bara känner genom skriftens ord. Och vi kanske kan uppleva något av den när vi ber. Vi ska ryckas upp bland moln för att möta Herren i rymden. Ordet möta här är väldigt, väldigt intressant. Jag läste en bok av Mikael Telbe som jag tror heter Med framtiden i ryggen, eller Tillbaka till framtiden eller något sånt där heter den. Och där talar han om just det ordet, för han säger det finns så många olika sätt att se på det här. Men det finns en sak man är överens om. Det är att ordet möta här anknyter till den tidens sed. När det var en härskare som skulle komma till en speciell stad, kejsaren eller en segrig härförare. När han var på väg, låt säga till Korint eller Thessalonike, då gjorde man så att man skickade ut en välkomstkommitté som mötte den alla analkande härskaren en bit utanför staden. Och när man hade mötts där, då återvände man tillsammans med den. Det ordet använder Paulus när han pratar om vad som ska hända. Du och jag ska ryckas upp Herren till mötes. Vi ska möta honom i rymden. Vi är välkomstkommittén. Då kan vi säga välkommen Jesus. Nu är du äntligen här. Vad händer nu då? Ja, då säger Jesus, nu återvänder vi tillsammans. Och så kommer han sen att sätta fötterna på Oljeberget. Och det finns en massa saker som händer därefter också. Men de ska jag lämna därhen. För jag kommer nu till min stora poäng. Som jag nästan vill knyta ihop det här med. Och det är min hälsning till dig och mig idag. Och det är de sista orden i vers 17. Så ska vi alltid vara hos Herren. Så ska vi alltid vara hos Herren. Vi funderar mycket på hur ska det bli när Jesus kommer. Och man spekulerar i olika tidstecken och sånt. Och vi behöver hålla oss vakna. Absolut. Och fundera över de här sakerna. Och en del, speciellt från min rörelse då, pingströrelsen från början. Man har gjort stora, vad ska vi säga, tidsaxlar med detaljerade händelser över hur det ska gå till och såna här saker. Och det där är jätteintressant. Jag grävde ner mig mycket i det där när jag var ung. Men ibland känns det som att mitt i alla andra spekulationerna så missar vi det viktigaste. Vad är det egentligen som händer? Jesus kommer för att han aldrig mer ska skiljas från sin församling. Han kommer för att du och jag ska få tillbaka den gemenskap med honom som vi har förlorat i och med att han får upp till himlen. Han är inte här fysiskt längre. Men nu är det menat att han kommer tillbaka för att vi för alltid ska vara med honom. Och jag minns så många gånger, jag har berättat det förut, när jag har suttit på mina resor när jag jobbar på universitetet på andra sidan jorden och gråtit på hotellrummet, för jag känner, jag vill inte vara borta från min familj. Det här är fel. Jag ska ju vara med dem. Och så är det en underbar dag när man får komma hem. Så känner Jesus för dig och mig. Vad är det han säger? I Johannes 14:3, ett par kapitel efter det som ni behöver inte slå upp det om ni vill. Men ett par kapitel efter att han har blivit smord och han har ridit in i staden på palmsöndagen. Om jag än går och breder plats åter, skall jag komma tillbaka och ta er till mig. Varför då? För att ni skall vara där jag är. Om man är förlovad med någon och man är kär på riktigt, det går ju att råka ut för det att man är förlovad ofrivilligt. Jag har inte varit med om det. Men jag kan försäkra dig att Jesus, han är förlovad med sin församling högst frivilligt. Han älskar henne mer än något annat. Och det han längtar efter är att föra hem sin brud. Fira bröllop och sen aldrig skiljas de tu mer. Det här är stora poängen med att Jesus kommer tillbaka. Han kom för att lida och dö, och då köpte han församlingen åt sig med sitt dyra blod. När han kommer igen, då är det för att en gång för alla återknyta gemenskapen med sin församling. Ingå äktenskap med den. Och så ska vi tänka också när vi ser på äktenskapet. Vad är äktenskapet? Det är en bild på det Jesus vill ha med församlingen. Säger Bibeln väldigt tydligt. Och då blir det som kung David säger i psalm 23. Har ni tänkt att den innehåller så otroligt mycket? Psalm 23. Hur slutar den? Jag ska åter få bo i Herrens hus. Evinnerligen. Aldrig mer skiljas från Jesus. Aldrig mer sakna honom. Aldrig mer behöva tvivla. Ingen mer elände. Evig salighet med Jesus. Och jag har förundrat mig över det, att när jag läste det här. Därför att är man som jag intresserad av detaljer, så tycker jag att när Paulus har sagt så här. Att när Herren har klivit ner och de döda uppstått och vi har förvandlats och ryckts bort och mött Herren, då borde han ha gått vidare och berättat, sen händer det här och sen händer det här. För Bibeln talar om ett tusenårsrike, om en evighet, om den yttersta domen. Den talar om alla möjliga saker som följer på det här. Men Paulus var inte ute efter det. Det han först och främst ville föra fram, det var, vänner, när Jesus kommer, då ska vi för alltid vara med honom. Och när den dagen kommer, då kommer vi förstå allting som har med både tusenårsriket och allt det andra att göra. För då kommer han visa oss, nu gör jag det här. Men det viktiga för oss nu, det är just detta, att vi aldrig släpper hoppet om att när han kommer, då är Guds hemlighet fullbordad. Han sa, det var fullbordat på korset. Det gällde vår frälsning, våra synder, förlåtelse. Men det är någonting mer som ska fullbordas, nämligen Guds plan. Det som Gud har tänkt med världen. Och hur kommer det att slutföras? Ja, det är inte när vi får val nästa gång i Sverige. Eller i USA, eller någon annanstans. Sånt måste vi ha. Men den stora lösningen på alla bekymmer, det är när Jesus kommer tillbaka. Då kommer han att vända hela utvecklingen fullständigt. Och därför är det så viktigt att vi är redo. Och då slutar han i vers 18 med att säga så här. Trösta därför varandra med dessa ord. Och jag önskar att jag hade varit bättre föredöme i det. Tänk att man skulle gå till sina bröder och systrar, att man är svårt. Då skulle man sagt så här. Jag vet att det går igenom svårigheter nu. Men kom ihåg, Jesus kommer. Jesus kommer tillbaka. Har du förlorat dina nära och kära? Sörj inte som de som inte har något hopp. Jesus kommer igen. Han ska komma tillbaka. Trösta varandra med dessa ord. Får jag avsluta med att citera ifrån Johannes 14, vers 1-3. Och jag var inne på det förut här. Låt inte era hjärtan oroas. Låt dem inte oroas. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Vad gör Jesus där uppe? Han förbereder för dig och mig. Det finns ett rum där uppe som det står Majni på. Sören, Lilian och Bengt och Margareta och Willy och alla ni andra. Ett rum för dig, ett rum för mig. Och därför skriver han Kolosserbrevet. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök till det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. För ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Och när Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Om du tycker att livet går ut för med dig på något sätt, Du har det bästa framför dig. Du har det bästa framför dig. Du ska träda fram i härlighet när Jesus kommer. Paulus skriver också, 1 Korinthierbrevet 15, min näst sista citat här. Det säger jag er, bröder. Kött och blod kan inte ärva Guds rike. Inte heller ärva det förgängliga, det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Då basunen ska ljuda, de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Till detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har kläts i oförgänglighet, och detta dödliga i odödlighet, då ska det ord fullbordas som det står skrivet. Döden är uppslukad, och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Och så säger han också, 2 Korinthierbrevet 5, vers 1-7. Vi vet att om vår jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Då när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Vilket liv då? Nämligen det liv som kommer från Jesus Kristus. Han är vägen, sanningen och livet. Mina vänner, vi ska för alltid vara med Herren. Och det är det yttersta syftet med att Jesus kommer tillbaka. Amen. Låt oss be tillsammans inför den här veckan som kommer. Och att både Jesu kors och hans återkomst var levande för oss. Jesus Kristus, Guds son, tack att du är densamme igår, idag och evighet. Tack att du ska komma tillbaka, Herre. Du är en levande uppstånden frälsare, och du sitter nu och väntar på att allt ska förberedas så att du ska kunna återvända. Och jag vill ära och prisa dig och lova dig för att du kommer snart. Tack, Herre, att du ska förvandla oss. Du ska uppväcka alla dem som har avlidit tron på dig. Och vi som fortfarande lever ska få se det med våra egna ögon. Och vi ska ryckas upp dig till mötes och få möta dig i rymden för att få alltid få vara hos dig. O Herre, kom. Kom, Herre Jesus. Och slutför det frälsningsverk som du har påbörjat i oss. Tack att vi får vara frälsta idag. Av nåd, Herre, får vi uppleva att du frälser oss varje dag. Du renar oss från våra synder. Men Herre, vår slutfrälsning, den längtar vi efter. Och vi ber dig, Fader i himlen, i Jesu namn, att du ska förbereda din sons ankomst här i Runtuna och runt omkring, genom att låta människor komma till tro, Jesus Kristus, Guds son. Tack att du vill ha en stor brudskara med dig den dagen då du kommer. Du vill röra vid människor, du vill förvandla människor, Herre. Tack att det fortfarande är möjligt att få uppleva en sådan väckelse inför din andra återkomst. Jesus, jag vill prisa dig. Och jag vill överlämna mina vänner som är här idag i dina händer. Om någon sörjer, så ber jag om tröst. Om någon lider, så ber jag också om tröst, Herre. Och jag ber dig, Jesus, att du ska röra vid var och en. I Jesu namn ber jag. Tack att du hör bön. Amen, amen, amen. Mina vänner, vi ska ha en stund av förbön alldeles strax. Och i samband med den känner du att någonting av det du har hört idag i sångerna eller i Guds ordet har berört dig. Vill vi gärna be tillsammans med dig, och du kan du sätta dig längst fram här på första bänken. Vi har en stund av förbön nu. Vi ska sjunga någonting strax också. Amen. Tack, Jesus. Jesus. Tack, Jesus. Jesus.